Här börjar Smekmånad med förhinder av Barbara Cartland. Översatt av Staffan Henning. Inläst av Nina Haber för Saga. Första kapitlet. Charles Drayton hade tråkigt. Han gäspade när luftförsvarsdepartementets bil snabbt körde honom genom barnet till Potter's Bar. Och han gäspade åter när de svängde in på en smal, krokig väg. Den gick genom ett förvånansvärt lantligt landskap, trots att det inte var långt ifrån London. Det var lördag och Charles hade tänkt vara i sitt hem i Worcestershire över helgen. Där hade han kunnat rida på sina ägor och promenerat över fälten med sin förvaltare. Men istället hade han fått ändra sina planer till att äta lunch på Lynbrook Castle och titta på en uppfinning som han redan nu var säker på inte skulle vara användbar. Han hade förgäves protesterat över att vara tvungen att åka dit. Hans chef var dock bestämd. Ministern har personligen bett att ni ska åka dit, Drayton. Jag vet att det är en olämplig dag, men vem bryr sig om det? Det behöver inte ta lång tid. Men hur kort tid Charles sen behövde vara på Lynbrook Castle visste han att hans helg var förstörd. Han skulle inte hinna hem till Worcestershire före kvällen och han måste vara tillbaka i London på söndag kväll. Charles sa sig att han avskydde ministrar som hjälpte sina vänner på detta viset. Om Earlen av Lynbrook ville få sin släktings uppfinning granskad, varför kunde han då inte använda sig av de vanliga kanalerna? Varför måste han, Charles Drayton, blandas in? Men han visste svaret på det, fast han var alltför blygsam för att medge det. Hans karriär i Royal Air Force hade varit kometartad. Han var flygets yngste vice flygmarskalk. Hans framgång berodde inte enbart på hans briljanta insatser under kriget, utan också på det faktum att han även under fredstid visat sig vara oumbärlig för RAF. Det var hans vilja till effektivitet som fått honom att rita sin första förbättring av ett stridsplan. Och det var hans skicklighet att genast upptäcka fel som gett honom platsen som nummer 2 i flygvapnets forskningsavdelning. 3 av Charles uppfinningar var redan under produktion och standarddelar i de nya fighters. Från hans sätt att se det var det olyckligt att tidningarna fått reda på detta. Hjälten från luftkriget har nu blivit uppfinnare, stod det i vissa tidningar till hans avsky. Men han kunde inget göra för att hejda att hans bild gång på gång dök upp i spalterna med efterföljande långa förklarande texter. Nu var han inte längre okänd, och trots att han utåt hade fått en befattning i luftförsvarsdepartementet för att dölja hans egentliga arbete, som var hemligstämplat, fanns det många som visste vad han sysslade med. Det var av denna anledning som hans lediga dagar nu togs ifrån honom och han hade blivit utskickad i ett ärende som han var övertygad om var helt onödigt. Bilen svängde och körde plötsligt in genom ett par höga grindstolpar. Charles såg sig om. Parken var denna iskalla februarimorgon inte särskilt inbjudande. Bilen skumpade obehagligt och Charles var tvungen att krypa ihop för att inte stöta huvudet i taket. Vägen var utan tvivel i stort behov av reparation. Med lättnad såg han ett hus dyka upp framför bilen. Men det var en av de fulaste byggnader han någonsin sett. Lynbrook Castle nämndes i Wilhelm Erövrarens jordebok. Men den 8:e Earlen hade ansett sig vara en god arkitekt och han hade omkring 1890 förstört de sista resterna av Queen Anne-byggnaden genom att låta uppföra en anskrämlig tegelbyggnad. Det fanns inget brott mot konst och arkitektur som Earlen inte begått. Han hade tyckt om ornament och därför var huset fullt med kolonner, portiker och frontoner. Tinnar och torn nästan täckte taken och det fanns till och med viktorianska statyer inklämda i nischer mellan fönstren på andra våningen. Charles såg på byggnaden utan att tro sina ögon. Det var komiskt att en sådan utmaning mot god smak överlevt kriget. Huset var i nästan lika stort behov av reparation som vägen. Färgen på fönstren hade flagnat bort. Flera rutor fattades i det anskrämliga mosaikfönstret över entrén och större delen av en klängväxt som var planterad bredvid porten hade fallit till marken. Charles drog i klocksträngen helt övertygad om att den inte fungerade. Efter några minuters väntan började han banka på dörren och efter ytterligare en stund hörde han hasande fotsteg innanför dörren. Charles vände sig till sin chaufför. Försök få i er lite mat i bin, sa han. Men var tillbaka här exakt 3:30.